grodorna, små grodorna är lustiga att se. Små grodorna är lustiga att se. Ej öron, nej svansar hava det. Ej öron, nej svansar hava det. Och så klämmer vi in i Louise. Koakaka, 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 kaka. Koakaka, 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 kaka. Koakaka, 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 kaka. Koakaka, 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 kaka. Välkomna och välkommen Louise Epstein. Vad är ditt förhållande till att dansa små grodorna i ring kring en björksmyckad fruktbarhetssymbol, äta matjessill, jordgubbar, dricka fesiumet brännvin och bli gråtmild till Evert Taube?
Alltså jag tycker alla de här sakerna utom just små grodorna tycker jag är trevligt.
Ja.
Jag ska lägga in sill idag och i år så blir det med fläder och citronsmak.
Mm. Jag har ju varje dag...
Fast blir man gråtmild?
Av sill?
Nej, men jag av hela andra midsommar. Blir du gråtmild?
Ja, jo, det här ljuset där sent på kvällen.
Ja, men jag vet ju att det som gör mig ledsen är att idag är det den längsta dagen. Faktiskt inte imorgon, men idag. Sen kommer det bara bli mörkare innan det blir ljusare. Och det tycker jag kan göra en lite melankolisk.
Man kan se på saker på olika sätt.
Ja.
Ja. Jag har ju hela tiden den här veckan sagt att du är på hemligt uppdrag, men nu har det blivit officiellt. Vad är det du har gjort och hur kommer det att höras?
Det blir sommardebatt i P1.
Okej, och då byter du partner?
Jag har ingen partner.
Nej, ni gör vars. Alltså, jag trodde det var Torehammar och du som skulle göra.
Torehammar, Henrik Torehammar ska göra de fyra sista programmen och jag kommer göra de fyra första. Vi arbetar hårt, vi hittar på ämnen, vi bokar gäster.
Och när kan man nu lyssna på detta?
Den 30 juli sen första. Nej, 30 juni 11:35.
Du verkar lite osäker.
Nej, jag är inte osäker. Jag har bara jobbat hårt.
Det är lördagar.
Lördagar.
Klockan
11:35.
Okej, det här är sista programmen för säsongen och vi har ju haft sån där utvärderat våren och det ska bli lite förändringar. Får vi prata om det?
Det tror jag.
Ja, vi slår ihop. Va? Cheferna har inte bestämt om det ska heta Nordgren och Epstein eller Epstein och Nordgren eller Thomas och Louise eller Louise och Thomas.
Nej.
Men de måste ju också ha någonting att syssla med mellan cheferna.
Jag tycker cheferna. Det här är en väldigt krävande arbetsuppgift. Jag tycker cheferna i lugn och ro ska meditera över vad är bäst.
Mm.
Och vilka konsekvenser får de det ena namnet det före det andra efter. Ni som lyssnar kanske har en åsikt. Ni kan väl höra av er då, eller?
Ja.
Eller så
om de inte har viktigare
ens.
Saker att syssla med denna sommar.
Saker,
ja. Nu när sommaren börjar så kan man ju verkligen njuta av sommaropera nästan överallt i landet, i varenda buske. Vi utbildar världens bästa operasångare och på somrarna är det högsäsong för operasång. Och jag har tänkt att jag kan inte rabbla upp hela listan för det ringer alltid eller mejlar någon och är sur som jag har glömt.
Och sen blir det också en så kallad katalogtext.
Ja, det är tråkig radio.
Det är inte så bra.
Men googla på det då, sommaropera, så får ni upp hur mycket som helst där ni bor. Och ganska mycket av ganska hygglig kvalitet också. Redan i förra veckan var det premiär för gruppen Kamraterna. Jag tänkte att då bjuder vi väl in dem, för de fick så lysande kritik i Svenska Dagbladet bland annat. Bo Lövendal, som ibland kan vara en riktig surkart, var väldigt positiv.
Men han säger väl vad han tycker innerst inne.
Jag tycker det är bra. Det är ju, han är som vi. Vi hymlar inte, vi liksom...
Vi får hoppas att vi är ärliga.
Ja. Välkomna hit Dan Turdén, Sara Widén och Martin Verin från operasällskapet Kamraterna. Just nu spelar ni alltså Nuckan och Skurken av Giancarlo Menotti på Årsta teater i Stockholm. Och vad som intresserade mig är att föreställningen beskrivs som en operafars i radioskugga. Och hur kommer radion in?
Ja, alltså... Radion är mediet som operan skrevs för ursprungligen 1939.
Men Menotti skrev för radion?
Ja, och det lär vara den första radiooperan. som direkt sändes.
Men är det det jag trodde ni hade gjort om någonting? För den har hetat andra saker.
Ja, den har hetat Miss Todd fångar en tjuv och En smärre skandal. Och, ja, kärt barn har många namn.
Men vilken av de här olika namnen tycker du bäst om?
Nuckan och skurken. Såklart.
För att?
För att jag har hittat på det.
Jaha. Det är ett bra argument. Var det något som kanske kan övertyga?
Nej, men det är faktiskt så att den engelska originaltexten, titeln, är The Old Maid and the Thief. Så att det är... Det är vad det betyder helt enkelt.
Men så det är tillbaka till ursprunget.
Exakt.
Det här är någon sorts meta, alltså det handlar om...
Ja, alltså jag låter ju då det här utspela sig i en radiostudio under direktsändning. Så jag är själv med och spelar mig själv som regissör, som då regisserar Sara och hennes kollegor då som ska göra den här operan.
Och nu är du här i en riktig radiostudio.
Ja, det är verkligen metat.
Du är i en riktig radiostudio och spelar att du är i en radiostudio.
Ja, fast nu spelar jag nog inte så mycket.
Nu är du dig själv. Det här är inte en del
av... Det är ingen roll.
Nej, det är ingen roll. Nej. Du är dig själv. Men vad är det vi ska få höra nu då?
Jo, det vi ska få höra det är ett av de riktiga höjda numren i den här operan. Som är en jättevacker aria som husan Letizia sjunger. De har Miss Todd och hon har låtit en luffare sova över och de förstår inte varför han inte släpper till när Miss Todd erbjuder honom pengar och allting.
Okej, kör så det ryker!
Vilken plåga för en kvinna med en taktfull man. En vecka har gått, hon har varit i sitt esse. Men han visar inget intresse. Miss Todd, hon har ångest, men skaffar fram pengar. Hon plockar från fonden och damernas klubb. Och pengarna tar han. Och han tackar och bugar. Men visar noll intresse. Hon suckar och ler och önskar sig mer. Alla lådor är öppna. Ingen dörr lämnas låst. Det gör varken till eller från. Det är bara mat, dryck och sömn. Prat om baseball och boxning. Och det är allt. Vilken plåga för en kvinna med en taktfull man. Skäl mig. Och
Thank you. Sara Widén, ackompanjerad av Martin Virin från operasällskapet Kamraterna, som just nu spelar Nuckan och skurken av Giancarlo Menotti på Årsta teater. Men trots alla operaföreställningar i sommar på skär, i magasinsbyggnader och parker, så är det ju något speciellt med opera i riktiga operahus, stora operahus med modern teknik, perfekt akustik och 100-manna orkestrar. De andra skandinaviska huvudstäderna, Helsingfors, Oslo och Köpenhamn, har fina moderna operahus. Det har ju även Göteborg. Och i det här sammanhanget får vi säga att Malmö har ett relativt modernt operahus. Det är ju bara 68 år gammalt, men det är i alla fall...
Och det är lite större.
Det var modernt när det byggdes.
Men Thomas, jag vet att du vill vidare, men jag måste bara fråga en sak. Kommer du nu under sommaren åka runt på alla de här operorna i olika buskar och skär och...
Nej, inte enbart.
Du har andra intressen.
Ja, men, ja. Nej, men, det är, men norra ska jag försöka avverka.
Ja, nu får du fortsätta då.
Och, men här i Stockholm verkar det lite, ha gått lite troll i det här med nytt operahus. Det gäller ju förresten inte bara operahus, utan det gäller andra spektakulära byggnader.
Det är svårt att bygga.
Ja, med ett undantag, idrottsarenor är Stockholm jätteduktigt på. Globen, Stockholmsarenan och Nationalarenan. Och då tycker jag ju att om operakonsten ska kvar, vi satsar ju ändå en halv miljard, 500 miljoner om året i runda slängar på att vi ska ha hovkapellet och högklass på våra sångare och korister och alltihopa. Hallå operachef Birgitta Svendén.
Hallå där.
Hur är det? Vill du ha ett nytt operahus eller är ni egentligen rätt nöjda med den där cigarrlådan med nattklubb och sån här ny sponsorrestaurang på taket?
Ja, nej men alltså vi vill absolut ha ett nytt operahus i framtiden. Vi vill ha mer lokaler ska vi säga. Vi behöver fler lokaler. Vi behöver fler scener. Vi behöver också mer utrymme för att kunna inrymma mer varierad verksamhet.
Men ibland låter det som ni älskar den där guldfoajén och de trånga logerna.
Ja, det gör vi definitivt. Och det finns ju väldigt, väldigt många i publik och besökare och gäster som kommer till huset, älskar huset. Och det väl tycker jag har varit lite märkliga och intressanta under de här två åren som jag har varit chef. Att vi har ju haft internationella team som jobbar i alla de stora internationella husen och de förstår inte den här diskussionen. De förstår inte varför vi vill ut i det här huset. Därför att de menar att den atmosfär och de rummen som finns i det här gamla huset, de är unika.
Jo, men
sanningen är ju den att vi behöver, som jag säger, mer lokaler helt enkelt.
Ja. Kan man inte bygga ut det så man kan behålla det romantiska och sen koppla det till ett stort modernt palats ner mot strömmen?
Ja, det intressanta är ju att det är precis det man har gjort i Frankrike till exempel. I Lyon så har man ju byggt, det är precis samma tidsperiod som deras operahus är byggt på. Och där har man ju tagit ut, sprängt ut innandömet och man har byggt uppåt också med en fantastisk glaskupol och fått alltså mer utrymme helt enkelt.
Men handen på hjärtat, när du är där på Deutsche Oper, nu ska de sätta Götz Friedrich... den här fantastiska ringen igen som han gjorde för det är väl 20 år sedan eller så. Men och när du är i Köpenhamn eller Oslo eller till och med i Göteborg, för det är ju helt det är ju faktiskt, det har hänt en del sedan 1898.
Ja, och man kan väl säga så här, vi har ju varit i Oslo. Och det var väl den starkaste positiva upplevelsen av att vara i detta nya hus. Och där det då finns så enormt mycket utrymme. Och det finns en modern teknisk utrustning som nu tyvärr då inte har fungerat ens en gång från det man startade den. Men det finns ju alltså möjligheter med ett modernt hus för att också öppna upp för helt andra och nya verksamheter. Men sen vill jag säga så här, det intressanta är väl att det är ju inte i de moderna husen som den innovativa föreställningen har skapats alls. Det är ju väldigt märkligt när man börjar titta sig omkring runt om i världen. Nu utlystes ju, eller fick ju återigen Brysseloperan La Monnaie, som då är samma århundrade som vår. Det blev alltså Europas främsta operahus 2012. Och det säger ju någonting om vad det egentligen handlar om, mer än om en byggnad.
Okej, okay, jag tror du menar i Sydney har världens snyggaste och berömdaste operahus, men Det är inte så kul repertoar.
Nej, jag menar att man, det innovativa arbetet sker på ett annat plan. Det är ju egentligen det man gör i verksamheten. Hur hög konstnärlig nivå man vill nå och hur mycket man egentligen vill utveckla för, produktionsverksamheten. Det grundar sig ju grund och botten inte riktigt på det här om man har ett modernt eller ett gammalt hus. Utan fast, det handlar ju om andra
men ett modernt hus kan ju aldrig vara ett hinder för att man ska kunna göra bra konst. Eller tror
nej,
du det?
Absolut inte. Tvärtom så är det självklart att man kan göra ännu mer. Så det finns absolut ingen motsats i det hela.
Jag såg en fantastisk Wagner-uppsättning i Köpenhamn. Alltså både, man måste erkänna att både ljudmässigt och hur man hör orkestern och hur man upplever scenografin. Så...
akustiken är jättefin i Köpenhamn. Akustiken är ännu bättre i Oslo. Och det är något av det vi verkligen saknar idag. Att vi inte har den briljanta akustiken. Och som sagt var att vi inte har fler scener. Och att vi egentligen... skulle helst av allt vilja ha, i de bästa världen skulle man ju ha verkstäder och allting inom samma byggnad. Men där kan man säga, där har ju Masthamnsoperan som ni kommer att prata med, den konstruktionen, den byggnaden, det huset de har ritat, den bygger ju på Ulf Hedbergs genuina kunskap om vad en teater egentligen behöver.
Birgitta, vi ska just prata om de här, för vi har tre herrar i studion. De senaste åren har du lagt fram många förslag om var ett nytt operahus skulle, i Stockholm skulle ligga. Galärvarvsparken, där Junibacken ligger idag. Men de verkar inte... får de tillräckligt bra betalt så flyttar de gärna till något större. Och sen har det ju varit aktuellt när det gäller Slussen, att det skulle bygga ovanpå Slussen eller... i vattnet utanför. Man har pratat om Långholmen och den tomma tomten bakom Nationalmuseum. Men längst fram och mest konkreta så har de varit som arbetar för en ny opera vid Stockholms inlopp eller inloppet i Stockholms hamn. Det så kallade Masthusoperan. Välkommen Ulf Hedberg.
Tackar.
Du har tidigare varit teknisk chef på operan så du känner till det här.
Ja.
Och det finns en massa stiliga bilder på hemsidan. Men vad är det främsta argumentet för ett nytt operahus? För att Birgitta, som är den operachefen, verkar ju lite kluven.
Ja, för mig är det här som vi har jobbat med. Jag tycker att det är ett unikt teaterkoncept för opera, ballett och musikteater. Och där ligger ju, precis som Birgitta säger, alla verkstäder, alla repetitionslokaler, all verksamhet ligger under samma tak. Vilket gör att... du kan kreera precis den konst du vill. Men sen måste man också kreera konsten. Men vad vi har haft som målsättning, det är att få fram ett hus som redovisar och ger möjlighet till att göra precis det här som alla vill göra. Och möjligheterna finns.
Men då tänker jag det här att vi kan förklara mer. Det här ligger då alltså, som du har tänkt, där vi är fåfänga där röda Finlandsbåtarna ligger och kryssningsfartygen.
Ja, Masthamnen ligger öster om Fåfängan kan man säga. Precis vid Danvikstullskanalen.
Ja.
Stockholms yttre udde mot Nacka.
Och idag är det, står det en massa fula containrar.
Ja, containrar och lite kolboxar och lite sopor. Och de som lägger till lyxkryssarna där som fortfarande ska kunna lägga till där om det här blir byggt. Mm. De får gå på en spång emellan med massa konstiga stängsel för att ta sig in. För de är ju på internationell mark.
Men hur ser du på idén att man skulle ha en sorts drop-in opera? För det var under en period som Moderna Museet hade en liten lokal vid Centralen. Jag skulle tycka det var fint med ett jättestort operahus fast sen kanske en filial som låg någon helt annanstans.
Jo, men alltså en ny nationalscen för de här ändamålen, det hindrar ju inte alla andra att fortleva. För de måste ju fortfarande vara, det är ingen konkurrens vi pratar om. Jag menar, folkoperan, alla operor ska ju vara kvar, eller alla teatrar. Men det här är, som jag ser det, det är lite unikt, för det finns inte någonstans i världen. Det finns ett annan tanke som vi har haft med oss, och det är att det ska vara attraktivt året runt. Mm.
Men är det inte lite Sydney-komplex då? Eller precis som man sen har gjort i Köpenhamn och Oslo också. Spektakulär byggnad vid vatten.
Nej, det här är egentligen ett funkishus som det ser ut idag. Hur det kommer se ut när det blir färdigt, om det blir någonting, va? Det måste ju arkitekter och sådana jobba med. Mm. Men vad vi har gjort en funktionell stomme inifrån och ut och försökt att tillgodose alla de möjligheter som jag och Gunnar Steneby har lärt oss under våra 100 år i teater.
Välkommen också Fred Wennerholm, advokat och drivande i en annan förening, föreningen Operainitiativet.
Tack så mycket. Är ni inte emot det här Masthamnsprojektet?
Absolut inte. Nej då.
Men ni har en annan bättre idé?
Nej, jag vill inte säga. Vi har många idéer. Vårt ursprung i den här frågan var att vi ville skapa argument och ge näring åt den debatt som skulle föda ett operahus. Och i den verksamheten så välkomnar vi i högsta grad det här bidraget. Det har funnits andra bidrag i Galärvalvet som du tog upp. Och för närvarande så har vi kanske koncentrerat oss på en annan plats i Stockholm som jag kan tala mer om sen.
Men om ni vill ha ett nytt operahus, varför tänker ni inte att vi samarbetar så kanske ni får som ni vill?
Jag är inte säker på att det är det som skapar möjligheten att ett nytt operahus. Jag tror att det är väldigt mycket en fråga om att politiker måste förstå att musik, sång och dans är någonting som är vinnande för ett öppet samhälle. Och det är lite grann av en ideologisk fråga att få det här att sätta sig. Malena Ernman kom långt fram för några år sedan och nu har vi vunnit Melodifestivalen. Det är, tycker jag, utmärkta tecken på att det här är en sång, musik och dans är ambassadörer in även i slutna samhällen. Och det gör att det här borde tas upp som en slags symbol för ett nutida och framtida Sverige.
Men en ny opera skulle kosta 4-5 miljarder kronor. För 1890-talet, då var det familjen Wallenberg och flera andra som samlades och så med politikerna och sen så byggde man en ny opera helt enkelt. Är det möjligt med någonting liknande idag?
Jag kan säga att vi har redan fått stöd för vår verksamhet i operainitiativet i familjen Wallenberg.
Så du kan tänka dig att nya mecenater, att man kan få någon lösning med näringslivet?
Ja, det tror jag. Den dag som det här görs till ett nationellt ändamål helt enkelt. Att skapa ett uttryck för ett öppet samhälle där Sverige är en utmärkt exponent i en omvärld som har väldigt många slutna samhällen.
Men om du nu vill ha ett öppet samhälle och kanske förändra världen med hjälp av ett operahus, varför inte lägga det på ett ställe där det finns väldigt lite opera? Det finns många områden där det är lite brist på saker som opera. Vi har hela Järvafältet, gott om plats, billig mark. Mm. Hur ser du på en sån tanke?
Jo, jag avfärdar inte den tanken. Men jag vet ju att driva teater och teater på en nivå fordrar att man kanske ligger mitt i den så kallade smeten där rörelse finns och där människor korsar varandras vägar och inte har det som ett utflyktsmål.
Men sanningen är ju att det här ligger ju inte så högt på vare sig lokalpolitikernas eller rikspolitikernas agenda. Det verkar som att bygga idrottsarenor ger mer poäng.
Det är därför som operainitiativet behövs.
Ja. Men i Göteborg, där samlade ju Göran Johansson på sin tid. Han var ju den starka mannen där. Han samlade näringslivet och sen på rekordtid så stod operan där.
Mm. De har varit föredömliga att samla både kommun och näringsliv i Göteborg. Mm.
Ja, för det som vi i andra sammanhang kritiserar som Göteborgsandan, det funkar ganska bra just när det gäller det här.
Det är lite speciellt. Kommentera.
Ja, det är så här. Vi glömmer en sak. Alltså jag tycker Göteborgsoperan är ett lysande exempel på hur man bygger till att börja med ett hus som inte behöver kosta så vanvettigt mycket och ändå har varit så funktionellt under så pass många år nu. Men vad vi glömmer är att Göteborg hade inget operahus alls. Göteborgsoperan spelade på Storan som var ännu i möjligheter ännu mer begränsat. Så Göteborgsoperan var verkligen nödvändig. Att man sen kunde mobilisera med kommunen på ett strålande sätt och man fick in även näringslivet. Det är ju bara att säga att de gjorde ju helt rätt modell. Mm. I Köpenhamn ser vi att vi fick ett hus till skänks. Och där visade det sig att man hade inte ens hunnit reflektera på att det måste till driftskostnader. Och det kommer att fördyra väldigt mycket. Och idag ser vi att vad som har hänt är att de ligger i kris.
Det blir ett fantastiskt hus, men inga pengar att göra opera för.
Nej, precis. Det finns inga pengar att göra opera för, och det vill vi inte ha. Men problemet i Stockholm är ju dessutom att det finns hittills ingen lösning på vad man ska göra av det gamla huset. Hur ska, för vi har sett Köpenhamn att det går inte att driva två hus. Vad gör man då av det gamla huset? Och då vill jag bara fråga, för jag har ju fått en känsla när man pratar Masthamnsoperan. Det går lite nu Ulf Hedberg också. Man har egentligen tänkt ett helt nytt operakompani som egentligen inte alls har med oss på Kungliga Operan att göra. Utan man tänker egentligen kanske då ett tredje operahus i Stockholms stad.
Vi låter...
Replik.
Ja, jag säger så här, det har vi aldrig tänkt. Utan det ska vara så att den verksamhet som finns i Operan idag ska flytta med till Operan. Men det ska vara en nystart för konstformen opera i ett nytt operahus. Det tycker vi. Men det ska vara samma... gäng.
Vi har också här i studion Claes Fellbom, grundare av Folkoperan i Stockholm och tidigare så satt du också i Masthamnsoperans styrelse, men du har för någon vecka sedan så hoppade du av och nu vill du bilda en ny organisation.
Ja, för att jag ville att jag känner så här att musikteaterbranschen, alltså musikteaterartisterna, operasångare och alla som sysslar med musikteater ska egentligen vara de som driver det här. Alltså det är min vision av det. Jag tycker att det är väldigt viktigt. Så jag har tagit kontakt och jag har blivit kontaktad tidigare av många etablerade artister inom opera som är intresserade av att driva. Och nu har detta gått vidare. Och jag tror att det fina vore att lägga en grund som kommer ur operakonsten själv. Alltså,
men varför är en operasångare bättre på att driva ett sånt här stort projekt än en entreprenör som kanske vet hur man får lite ekonomi i det hela?
Ja, men ekonomin hade vi tänkt då att man skulle... initiera enormt omfattande sångartävlingar, artisttävlingar som i sin tur skulle kunna generera pengar så att man till slut gör det här till en rörelse och där unga människor, alltså morgondagens artister som ska sjunga på den här nya nationaloperan ska tävla och i och med att man sprider det här till den yngre generationen så blir det också en angelägenhet för dem. För jag tror att operakonsten inte är en angelägenhet för unga människor. Om man tittar på hur Kungliga Operan byggdes, den byggdes av en kung som hette Oscar den andra kan man säga. Och den nya nationaloperan, om den byggs av operamänniskor så blir det en helt annan spridning. Alltså det blir som en folkrörelse som bygger huset istället. Och jag tror att det skulle vara en fantastisk grej alltså.
Men du samarbetar med de två andra här?
Absolut.
Har ni ätit lunch?
Inte idag, men annars brukar vi göra det nästan varje dag.
Vi har också med oss på telefon kulturminister Lena Adelsohn Liljeroth.
Just det.
Som har lyssnat på det här. Om vi börjar från början, håller du med om att det behövs ett nytt operahus?
Ja, det finns ju inte något hus som har stått i evighet, så att förr senare kommer vi absolut att behöva ett hus.
Ja, Drottningholms slottsteater har väl stått i 300 år.
När vi talar om de här idrottsarenorna så skiljer sig den frågan lite grann. Därför att både Stockholmsarenan och Nationalarenan ersätter ju andra arenor som läggs ner. Och när vi nu talar om ett nytt operahus så är inte tanken att vi ska lägga ner den nuvarande Stockholmsoperan. Utan vad jag förstått av den debatt som har varit så har man tänkt sig att de här husen ska leva parallellt.
Mm. Ja, man kan väl tänka sig att Claes Fellbom att Folkoperan tar över operahuset.
Det tycker jag är en senare fråga.
jag kan säga för min del att jag gläds åt det, vilket jag måste säga är ett ökande operaintresse i hela landet. Det är inte bara att vi har operahus i de tre storstäderna i Göteborg, Stockholm och Malmö, utan vi har också opera i hela landet från Piteå till Ystad. Kanske inte alltid hela året, men i synnerhet nu under den varma tiden så spelas det mycket opera och det är faktiskt en växande publik.
Ja, det här med de här televiserade high definition överföringarna till biografer runt om i landet från Metropolitan och även från Stockholmsoperan har ju liksom skapat någon sorts ny hype kring operan. Och då undrar man ju, ska vi låsa in oss i ett ganska traditionellt operahus eller kommer det vara helt andra arenor?
Ja, det är en fråga som flera ställer sig. Nu ser jag inte framför mig att vi bara ska kunna se opera från andra operahus i världen. Därför att när vi ser på Metropolitan så spelas ju faktiskt opera, även om vi ser det i Säffle, faktiskt i New York. Mm. Men det är en dyr konstform, det är ju så. Och, så att när man nu talar om ett nytt hus så är det ju, precis som Birgitta Svendén påpekade, det är inte bara fråga om kostnader för att investera i ett nytt hus, utan det ska ju faktiskt vara något som händer i det här huset. Och då har vi ju kunnat lära oss från såväl Oslo som Köpenhamn som har nya operor att det blir mycket dyrare än man har trott.
Jo, men i din budget så avsätter du ju närmare en halv miljard. Redan så att säga. Ska man inte säga lite, om de får en ny scen, då kan de ju spela mycket mer. Vi kan få mer ut av de här. Och ett hus som står i 50 år är väl inte, eller 100, det är väl en annan avskrivningsplan än vad själva driftskostnaden är.
Ja, men du har helt rätt att säga att vi satsar närmare en halv miljard på Stockholmsoperan bland annat och ger också stöd till andra operaverksamheter i landet. Och det är också ett tecken på att vi tycker att operakonsten är viktig och att den ska vinna ny publik. Men talar vi om ett nytt hus så är det ju många rätt fångna i själva hustanken. Var ska huset ligga? Hur ska huset se ut? Mer än vad behöver operakonsten? Och det är därför som vi bland annat har givit Stockholmsoperan i uppdrag att samarbeta med andra operahus i Sverige. Och det gagnar ju också operan. Men ska man börja prata om ett nytt hus, vilket jag tycker är roligt om vi också kan göra, så ska man veta att det här är ju en väldigt lång process. I Oslo tog det ju närmare 20 år.
Men under den här mandatperioden kommer du ta initiativ till att den här frågan åtminstone ska utredas så att det blir ett nytt hus under vår livstid här?
Vi har ju en dialog med flera av dem. Operainitiativet är en part som vi har mött ett par gånger. Det finns andra intressenter också. Så att jag är glad att frågan lever. Men vi ska vara medvetna om att det här är en enorm kostnad. Och vi har stora behov på andra håll. Nationalmuseum, om man ska tala om stora hus, är ju ett sådant som vi nu stänger för en välbehövlig renovering.
Men Lena Adelsohn-Liljeroth, du tycker det är bättre att andra människor tar initiativen att du gör det som kulturminister?
Nej, för att jag har inte ett mandat att sätta igång ett projekt som ett nytt operahus. Och jag tycker också att det, eftersom det är flera sagt att det finns ett starkt intresse från näringslivet, så välkomnar jag också näringslivet att ta kontakt mot på kulturdepartementet. Det har vi ännu inte sett. Men som någon påpekar att när Stockholmsoperan, den nuvarande, byggdes i slutet på 1800-talet, så var det ju näringslivet, staden och staten som gick samman. Så att det här är ju inte, som jag ser idag, en investering som enbart staten, skattebetalarna, skulle kunna bära. Utan det behövs fler intressenter.
Men H&M och Ikea, eller vilka är det du har i Fred Wennerholm? För här är ju... Verkar ju kulturministern vara välkomna. Kan inte gå upp till henne och lägga korten på borden?
Jag tror att det fordras ett initiativ också ifrån statens sida att locka dessa donatorer. Jag tror det sker inte så enkelt spåret från ena hållet, utan det måste vara en korsbefruktning i ämnet. Mm.
Min gissning är att vi får inte uppleva ett nytt operahus i Stockholm under vår livstid. Vad tror ni?
Jag tror att vi kommer att få uppleva det. Jag tror faktiskt inte att det är så långsökt att vi skulle få vara med och uppleva det. Vi kanske inte jobbar med det, men jag tror att det finns en chans att vi kommer att få uppleva det. För att det som har hänt under åren är ju att operakonsten har värvat fler och fler besökare. Vi drog upp besöksfrekvensen under föregående år med 20 000. Och vi vet att det händer så mycket ute i landet i och med den här digitaliseringen. Vi vet att i andra länder så streamar man opera. Vi vet att konserthusen streamar rakt i hemmet över tv-skärmen.
Tack operachefen Birgitta, vi måste bara låta de andra få kommentera det här också innan programtiden är slut. Får vi uppleva det här i vår livstid?
Ja, jag hoppas på det. Jag hoppas att det blir invigningen av Marstrandsoperan den 19 september 2020. Men Marstrandsoperan innehåller allt det som man känner att operan önskar, som sex scener och utomhusscen, en barn- och ungdomsopera, operahögskola. Allt det här som vi har gått runt och lobbat för i operahuset och på operahögskolan och överallt. Så att det känns väldigt spännande. Vi måste gå vidare.
Och vad tror Fred Wennerholm med operainitiativet? Får vi uppleva det?
Jag tror att vi får uppleva det, och jag avser att bli riktigt gammal för att göra det.
Ja, okej. Okay. Frågan är hur gammal du behöver bli. Claes Fellbom, ja, kommer vi att träffas på operainvigningen?
Ja, jag tror att man, ja, det kommer vi göra. För att jag tror att det viktiga är att man levererar det här till, till de unga nya artisterna och låter dem, de unga nya människorna och de nya svenskarna också som ska integreras i det här, mm, att, att hjälpa till och realisera det.
Ja, nu ropar en av våra... Dan Turdén från,
ja, jag hoppas också att jag får se ett nytt operahus, ja, och att jag får vara där.
Du är väl yngst av oss, så du har väl störst chans.
Jag menar det, så att jag hoppas att jag får regissera öppningsinvigningen, ja, där.
Men ni måste jobba tillsammans, det är mitt expertutlåtande. Ja, ni kan ta tre operahus.
Jag tror också att man måste få några politiker att driva frågan,
ja,
som en viktig fråga.
Fråga också.
Mm. Vem har inte mandat att starta ett nytt operahus om inte kulturministern har det? Mm. Det undrar jag.
Mm. Ja, men livet är ju inte bara opera. Ibland är det fint med lite dragspel också. Så Roland Cedermark, du har lovat att köra den mest sentimentala midsommarsången Visa vid midsommartid. Och jag har trott att det här är en urgammal svensk folkvisa, men den skrevs av Rune Lindström och Håkan Norlén i februari 1941 i Uppsala. Och vi får vänta, eftersom operadiskussionen blev så intensiv, så kan vi inte utreda riktigt vem Ulstina, Kullina, Gullfina och Mosslunda Mor och Svartrama Kärn och Blåberget och sådär. Men kör igång, Roland!
Skrattar åt mångubbens benvita glans som högt över tallen står. I natt ska du dansa vid Svartramarkärn i långdans, i språngdans på glödande järn. I natt är du bjuden av vimman till dans där Ulstina Kullina går. Nu tager du båden från Blåbergets kam att ge dig en glorias sken. Och yngle som avlas i gölarnas namn blir fålar på flygande ben. Nu far du till Mosslinda, Mosslunda Mor, där Ulstina, Kullina, Gullfina bor. I natt ska du somna i svart.
Trevlig midsommar på er! Ta det försiktigt kring stången!